My dear brothers and sisters, I'm grateful to be with you on this special occasion.
Mina kära bröder och systrar, jag är glad att få vara tillsammans med er vid detta speciella tillfälle. Det här tillfället är historiskt, för vi har 173 nya missionspresidenter närvarande med sina hustrur. De kommer från 19 olika länder och har tilldelats 50 nationer runt om i världen. Det här rekordantalet med nya missionspresidenter och tillsammans med 70 000 missionärer är ett viktigt tecken på att Herren påskyndar sitt verk. Missionärsarbetet blir levande när vi hör förundliga berättelser om omvändelser. Och jag vill inleda mitt tal idag med ett samtal som inspelades nyligen med syster Neil F. Marriott, som i april i år inröstade som andra rådgivare i Unga Kvinnors presidentskap. Man kan lära sig mycket genom att uppmärksamt lyssna på hennes berättelse. Syster Marriott, jag har haft förmånen att träffa dig och din man tidigare, men de flesta medlemmarna i kyrkan känner dig inte lika bra som jag gör. Skulle du vilja berätta lite om din omvändelse till kyrkan?
Tack, Esther Nelson. När jag var 22 flyttade jag till Boston, Massachusetts för att arbeta. Där träffade jag två medlemmar i kyrkan och en av dem sa: "Jag är mormon." Mina rumskamrater och jag sa: "Vad är en mormon?" Så en av dem sa: "Har ni något emot att vi tar med ett par vänner över till er lägenhet så att de kan berätta mer om vår tro?" Så omkring en vecka senare kom de över med två vänner. Det var första gången jag såg mormonmissionärer. Och jag får säga att jag hade många, många frågor. Men de fortsatte komma och till sist kom de tillbaks till frälsningsplanen. Jag minns fortfarande den kvällen så väl. De sa: "Innan du kom hit fanns du i en andevärld hos din himmelske fader. Du är hans andedotter." Äldste Nelson, jag kände igen de orden. De var välkända för mig. Jag hade aldrig hört dem i det här livet, men jag visste att jag hört dem för någonstans. Vid slutet av mötet öppnade en av medlemmarna munnen och sa: "Jag skulle vilja ställa en sista fråga." Han såg rakt på mig och sa: "Neil, vad säger du om mormors bok?" Och de ord som hoppade ut ur munnen på mig var: "Jag tror den är sann." Jag blev så förvånad över att höra orden hänga där i luften: "Jag tror den är sann." Och han var klok nog att inte fortsätta utan sa bara: "Nå, och med den kunskapen, vad tänker du göra?" Och jag lovade honom att den kvällen att jag skulle be allvarligt. Jag knäböjde i mitt sovrum och sa bara: "Himmelske fader, om detta är frälsarens enda sanna kyrka på jorden, ska jag bli döpt? Jag behöver bara veta om det är sant." Och genast hörde jag en röst inom mig eller i hjärtat som sa: "Det är sant." Bara så där. Och jag hoppade upp och sa: "Det är sant." Nästan förvånad över det underbara svaret. Och jag ringde missionspresidenten nästa morgon och sa: "Hallå, jag behöver bli döpt."
Han blev nog glad över det samtalet. Har du några känslor om dina förfäder?
Det är intressant att du frågar det. För min första kallelse i kyrkan var så inspirerad. Biskopen bad mig komma och frågade om jag ville bli medlem i genealogiska kommittén. Jag skrev till farmor och mormor som båda var över 80. Jag minns att det tog flera veckor, men i posten kom sen en skokartong full med bilder med namn på baksidan och små anteckningar. Så jag satte mig på golvet i mitt sovrum och började lägga släkterna i högar. Familjen Dade, familjen Hill, familjen Ray, familjen Fielding. Medan jag sorterade tittade jag plötsligt upp. Och jag såg ingenting, men rummet var fullt. Det kändes som om det var fullt av människor som var intresserade och glada. Och jag liksom kände deras närvaro. Jag tror att inom 3 år efter mitt dop hade jag omkring 70 namn klara för begåvning i templet. Jag skickade dem hit till min man Davids släktingar. Jag borde säga lite om David.
Jag gör det. Berätta vem David är.
David är en speciell person. Han var en av medlemmarna som frågade om vi ville veta mer om kyrkan. Och vi gifte oss i Salt Lake-templet bara 13 månader efter mitt dop.
Var inte det en trevlig bonus från månad av att vara medlemsmissionär?
Ja, jag rekommenderar det.
Ja, du och David har en fin familj nu. Berätta om din familj.
Vi har 11 barn. Och när vi gifte oss ville vi ha en familj. Och barnen bara kom. De var utvalda andar.
Har du några råd till våra underbara systrar som försöker skapa balans mellan att vara hustru och mor och en trofast Herrens tjänarinna och lärjunge?
Jag älskar ju kyrkans möten. Jag vet att det låter konstigt, men mitt hjärta tillhör hemmet. Och med varje ämbete, och de verkar bygga på varandra, så tar jag hand om mitt hem först. En del möten har jag missat, men de har inte inkräktat på min familj. Snarare har de hjälpt mig bli en bättre mor.
Du är en bättre mor eftersom du är förankrad i evangeliet.
Det stämmer.
Vi är så tacksamma för dig och för det tjänande du har gett och kommer att ge.
Tack.
Tack så mycket, syster Marriott. Visst är hennes berättelse inspirerande och lärorik? Lade ni märke till samarbetet mellan medlemmar och missionärer? Han blev till och med hennes man. Brydde de sig om henne? Kände ni betydelsen av släktingar på andra sidan slöjan som också brydde sig om henne? Kan ni känna godheten hos en kvinna som älskar sin man och sina barn? När jag känner den glädje som kommit till hennes liv och följande generationer, så stärks mitt eget vittnesbörd och min entusiasm för att sprida evangeliet stärks också. Allt för ofta delar vi upp Herrens verk i delar som kanske inte verkar något samband. Vare sig det gäller att predika evangeliet för icke-medlemmar eller arbeta med nyomvända eller aktivera mindre aktiva medlemmar, undervisa och stärka aktiva medlemmar eller utföra släktforskning och tempeltjänst, så är verket egentligen odelbart. De står inte var för sig. De ingår alla i frälsningsverket. De som är på andra sidan slöjan, de gläds och höjer glädjerop när deras efterkommande tar emot eller återvänder till evangeliet. För de vet att deras efterkommande nu kan utföra viktiga tempel och förrättningar till förmån för dem. Och länka samman gångna generationer. Det här är något som syster Marriott lärde sig strax efter sitt dop. Jag hoppas att varje medlem i kyrkan kan få tillfälle att uppleva den här upplyftande kärleken från förfäderna. För att illustrera hur vår himmelska fader vill att vi ska älska varandra, så vill jag berätta en liknelse som heter En far vid läggdags. En omtänksam far satt hemma en kväll efter hans hustru och hans barn gått till sängs. Han känner en impuls, en maning, att se till barnen lite grann. Han tar av sig skorna och går tyst till en sovrumsdörr. I det svaga ljuset från en öppen dörr så ser han 2 små huvuden på kuddar och tecken som ligger över de 2 yngsta barnen som kurar ihop sig och sover gott. När han lyssnar på deras lugna andetag så ser han i sitt minne scener från tidigare på dagen. Han hör deras skratt när de leker tillsammans och han ser deras leenden när de delar utflyktsmaten och deras fnitter när han kommer på dem med att mata hunden med glass. Ja, tålamod med barn är lättare när de sover. Medan de sover så tänker han på vad de behöver och hur han kan hjälpa dem. Han känner kärleken välla upp och får en stark önskan att beskydda dem. Han går på tå till det andra sovrummet där två äldre barn borde ligga. Han ser två sängar, men hjärtat hoppar över ett slag när han ser att en av sängarna är tom. Han snurrar runt och går till sitt arbetsrum där han ibland har hittat den saknade dottern. Där så hittar han henne i en fåtölj, tyst läsande en bok. Jag kunde inte sova, sa hon. Han drar fram en stol och sätter sig bredvid henne. De pratar om hennes dag, om hennes vänner, om hennes mål och drömmar. Senare så går hon och lägger sig igen. Och pappan går en sista varv innan han släcker och går till sin egen säng. På morgonen så hjälper pappan sin kära hustru att laga frukost. Han dukar åt alla barnen, också den yngsta som tycker om att sova lite längre. Dofterna från köket väcker barnen och de kommer springande, huller om buller och stojar. Men en av stolarna är tom. Pappan ber dem att vänta medan han går och väcker det saknade barnet. Snart är familjen samlad och de njuter av sin frukost. Så, vad kan vi lära oss av den här enkla liknelsen? Pappan följde sin impuls att se till barnen. Han värderade sitt förhållande till dem och han letade rätt på ett barn som saknades. Hans handlingar motiverades helt och hållet av kärlek. Han gjorde inte det som han gjorde för att han läste i en handbok. Ingen gav honom en checklista. Han följde sitt hjärtas känslor. Likadant är det med missionsarbetet. De bästa missionärerna handlar alltid av kärlek. Kärleken är missionsarbetets smörjmedel och liv. Fadern i berättelsen älskade varje barn. Också vi borde handla av kärlek för att hjälpa alla, inte bara några som är lyckligt lottade. Tillfällena kommer på olika sätt. Och sorgligt nog så missas en del av de tillfällena. En illustration kommer från min egen familj. Alla mina 8 far- och morföräldrar blev omvända till kyrkan i Europa. Alla 8 av dem emigrerade till Amerika och evangeliet betydde allt för dem. Men några i nästa generation, mina föräldrars generation, gled bort från aktivitet i kyrkan. Därför så växte jag upp i ett hem där mina föräldrar inte gick i kyrkan. Under mina många år av specialisering och forskning i mitt medicinska yrke så bodde jag med min hustru borta från mina föräldrar tillsammans med våra barn i andra delar av landet. Och på grund av ständig omsorg och ängslan över mina älskade föräldrars eviga välfärd så skrev jag ett djupt känt brev till deras biskop. Jag kände honom väl och hade gott hopp om att han kunde hjälpa till. Jag uttryckte min kärlek till mina föräldrar och bad den här biskopen att vara snäll och inbjuda eller kalla någon att undervisa min kära mamma och pappa. Senare fick jag ett svar från deras biskop. Han skrev om hur ledsen han var att han inte hade någon som han kunde kalla att undervisa mina föräldrar. Biskopens svar grusade verkligen mina förhoppningar. Han hade ingen som hjälpte honom. I vår tid borde det här aldrig någonsin hända. Aldrig mer behöver någon enda biskop känna sig tomhänt. Nu har biskoparna sina församlingsråd, församlingens missionsledare och missionärer redo, villiga och kunniga till att rädda föräldrar till vädjande barn. Årtionden senare så blev mina föräldrar sant omvända till Herren och de besegrades i templet och deras barn besegrades till dem. Men jag ska aldrig glömma det jag lärde av deras erfarenhet. Kan en kärleksfull fader i himlen som befallt oss att predika evangeliet till alla människor dra en linje mellan dem som aldrig har hört evangeliet och de som en gång hört och sen glömt? Svaret måste vara nej. Frälsningsverket utesluter ingen. Missionärer och medlemmar i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga har skickats ut för att arbeta i hans vingård för människosjälarnas frälsning. Det här infattar medlemmarnas missionsarbete när det är som bäst, med aktivering av mindre aktiva och förberedelse av Guds barn för templets alla välsignelser. Gud vill att alla hans barn ska kunna återvända till honom och få evigt liv. Missionsarbetet i Herrens kyrka är ett räddningsarbete. Vår kära profet Thomas S. Monson har gång på gång sagt åt oss att gå ut till undsändning. Han sa, vi kan hjälpa dem vi har ansvar för och föra dem till Herrens bord så att de kan mätta sig med hans ord och njuta hans andes sällskap. I det här stora verket älskar vi att föra själar till Kristus med deras första förbund. Och vi älskar att föra själar tillbaka till deras föregående förbund. President Joseph Fielding Smith förklarade, att rädda deras själar som irrat sig bort från follan är lika värdigt och berömvärt och orsakar lika mycket glädje i himlen som att rädda själar på avlägsna platser i världen. I varje församling finns två personer som anger takten för missionsarbetet. Det är biskopen och församlingens missionsledare. Biskopen har nycklarna till att leda arbetet. I handbok 2 står det, biskopen och hans rådgivare prioriterar medlemmarnas missionsarbete. De undervisar ofta om de lärosatser som rör missionsarbetet. De uppmuntrar församlingens medlemmar att tillsammans med heltidsmissionärer arbetar på att finna, undervisa och döpa undersökare. De föregår med gott exempel genom att finna och förbereda enskilda och familjer för missionärernas undervisning. Under biskopens inspirerade ledning leder församlingens missionsledare missionsarbetet där han samordnar, vägleder, anordnar, organiserar, hjälper, deltar i och övrigt leder missionsarbetet i församlingen. Han har regelbundna samordningsmöten med heltidsmissionärerna och ser till att de inbjuds att delta i församlingsrådets möten när det är lämpligt. Församlingens missionsledare är missionärernas aktiva medarbetare och hjälper dem att finna undervisningstillfällen, ger råd och samordnar alla församlingens resurser. Det här kan infatta att få fram medlemmar som är villiga att gå ut med missionärerna, låta lektionerna hållas i deras hem, att hjälpa till med transporter och att bistå missionärerna när de undervisar någon av motsatt kön. Församlingens missionsledare har en upphöjd roll. Ni som är församlingens missionsledare, observera. Vi ber er att ta på er det här nya ansvaret. Känn missionärerna. Var deras bästa vän. Arbeta med dem. Hjälp till att fylla deras kalender med meningsfulla besök så att de inte behöver slösa bort tiden med att knacka dörr och leta efter människor att undervisa. Under biskopens ledning så ska församlingens missionsledare och heltidsmissionärer fokusera på nya, mindre aktiva och aktiverade medlemmar och deras familjer. De inriktar sig på vänner, familjer och icke-medlemmar och deras släkt och vänner, intresserade grannar och vänner till församlingsmedlemmarna och andra som vill lyssna uppriktigt. Handböcker säger oss vad vi ska göra, men inte hur vi ska göra det. Det finns ingen text för det vi bör säga, och det finns inga bestämda steg som för in evangeliets glädje i människors liv. Av vår liknelse tidigare så lär vi att det finns inte någon bok som säger en förälder vad man ska göra om ett barn saknas. Men vilken förälder skjuter upp sökandet efter ett barn till det finner en skriven handbok? Goda ledare, liksom goda föräldrar, handlar på grund av kärlek. När de handlar i kärlek så leder anden dem och hjälper dem förstå att var och en behöver unik vård för att hjälpa dem känna glädjen i att leva på Herrens sätt. Församlingens missionsledare är länken mellan missionärerna, församlingsrådet och församlingens medlemmar. Hur gör han det? Hur kan han framkalla entusiasm för missionsarbetet hos varje medlem i församlingsrådet som liknar hans egen? Vi ska visa en video om hur församlingens missionsledare gjorde i Edmunds tredje församling i Stillwater stav i Oklahoma. Han lyckades förändra missionskulturen i sin församling.
We were in the midst of one of the worst droughts we've had.
Det var mitt under den kanske värsta torkan på 150 år. Samtidigt med torken hände det inte mycket med missionärsarbetet i vår stav. Jag vet att i vår stav hade vi inte haft ett enda omvändelserop på 3 år.
Vi var oroade i presidentskapet över det som hände, och vi samrådde med varandra. Så vi skickade ut ett brev och bad medlemmarna fasta tillsammans för missionsarbetet och torkan.
Vi fick det här brevet och hela staven och andra stavar omkring oss fastade, och missionsarbetet började genast ta fart. Dammluckorna öppnades liksom, och alla engagerade sig. Esther Bowen i det 70-års kvorum kom till vårt område och erbjöd missionärsutbildning. En av de första sakerna han sa var: heltidsmissionären i församlingen eller grenen är bara här för att hjälpa till med missionärsarbetet. Vårt jobb som medlemmar att vara aktivt engagerade i verket och inbjuda vänner och släktingar.
Det kan inte hända om inte både heltidsmissionärer och medlemmar engagerar sig. Det var vårt mål att göra så att missionsledarna och församlingsråden verkligen blev de som drev det här och inte heltidsmissionärerna.
Församlingens missionsledares roll är att träffa biskop och församlingsråd och göra församlingens missionsplan och sen försöka genomföra den och hjälpa medlemmarna att finna och kontakta människor som heltidsmissionärerna sen kan undervisa.
Det jag försöker göra tillsammans med assisterande missionsledaren och missionärerna är att försöka fylla missionärernas kalendrar. Sedan hela missionsarbetet tog fart under det gångna året har vi gått från i snitt 2 eller 3 undervisningar per vecka tillsammans med medlemmar till 10 eller 12. För några månader sedan var vi uppe i 14 till 16, och nu är vårt mål 20 lektioner per vecka med en medlem närvarande. När jag ser på den här förvandlingen i vår församling och i vår stav är det lätt att se 2 orsaker till att missionsarbetet exploderade och att medlemmar engagerar sig i missionsarbetet och sen inbjuder andra att komma till kyrkan eller träffa missionärerna. Så jag bara hjälper min familj och alla andra familjer i församlingen att komma på tillfällen att sprida evangeliet till andra.
Jag heter Trish Govin, det här är Mark Govin.
Vi döptes den 26 januari 2013.
Det var ett perfekt exempel på medlemmars missionsarbete. Vi hade en familj som blev vänner med dem, de presenterade dem för en annan familj. Deras barn träffade andra barn i församlingen och de blev vänner.
Jag tror att Gud lät många av kyrkans medlemmar komma in i vårt liv.
Och det ledde till allvarliga diskussioner med missionärerna, och det började komma mer regelbundet i kyrkan.
Jag såg hur evangeliet verkar i deras liv och hur de är ljus.
Det är viktigt för våra medlemmar att lära känna missionärerna och att missionärerna lär känna våra medlemmar. men ännu viktigare är att medlemmarna måste lära känna undersökarna och hålla kontakt med dem.
Man blir mer avspänd när man undervisas och träffar sådana människor, för det är lättare att ställa frågor. Man känner sig fri att utforska och lära något man inte vet. Man dömer inte varandra.
Jag känner mig själv lite som Joseph Smith när jag besökte kyrka efter kyrka. Det kändes som om något stort saknades. Det här passar in. Det passar min familj. Det passar mitt liv.
Torkan i missionärsarbetet i området är helt klart över och får större fart varje dag. Och jag tror inte det här tar slut särskilt snart. Det här är de sista dagarnas stora verk. Det här är skälet till att vi är här, att samla in Israel. Och för mig och alla medlemmar i kyrkan är det vårt ansvar att dela evangeliet med så många vi kan.
Vi tackar president Kent W. Bowman och hans missionsledare för att de har visat oss hur församlingens missionsledare och församlingsrådet samarbetade. Med enighet och en förenad vision så kände de det andliga och timliga behoven hos dem som de älskade. Ja, den verkliga belöningen för arbetet i församlingsrådet kommer utanför mötena, i deras närhet som de undervisar. I vår liknelse så kan man säga att fadern representerar den församlingsbiskop eller församlingens missionsledare. Ja, fadern kunde ha föreställt vilken medlem som helst faktiskt. Med kärlek så kan alla göra som den gode herden skulle göra, att planera och att undsätta. Och alla kan göra det med bön och inspiration från allas vår fader. Med gudomlig ledning så behöver inte bioorganisationernas ledare vänta på att biskopen eller missionsledaren ger dem ett uppdrag. Alla kan få känslan att vår jord verkar inte komplett förrän vi började duka en plats vid bordet för alla som borde vara där, inte bara för de som faktiskt kommer. Varje medlem bör söka upp de som inte är medlemmar eller de som behöver hjälp med att återvinna evangeliets glädje. De bör handla genom inspiration och motiveras av glädje. När vi följer Jesus Kristus så handlar vi som han skulle handla och älskar som han skulle älska. Hans verk går framåt, en själ i taget. Vårt arbete utförs av kärlek till vår nästa och till vår himmelske fader vars barn vi är. Ja, Gud är vår fader. Jesus är Kristus. Det här är hans kyrka. Vi är hans tjänare. Det vittnar jag om. I Jesu Kristi namn. Amen.